Jag ska läsa dagens bibelord och det är hämtat från andra Korintierbrevet 11:30-12:19. Om det ändå ska skrytas vill jag skryta med min svaghet. Vår Herre Jesu Gud och Fader som är välsignad i evighet vet att jag inte ljuger. I Damaskus lät kung Aretas hövding bevaka staden för att gripa mig. Och från en öppning i muren firades jag ner i en korg och räddade mig undan honom. Jag är tvungen att skryta, visserligen till ingen nytta, men jag kommer nu till syner och uppenbarelser från Herren. Jag vet en man som lever i Kristus och som för 14 år sedan, om det nu var med kroppen eller utan den, vet jag inte. Men Gud vet det. Han blev i alla fall uppryckt till den tredje himlen. Och jag vet att den mannen, om med kroppen eller utan, det vet bara Gud, blev uppryckt till paradiset och fick höra ord som ingen människa kan eller får uttala. Den mannen vill jag skryta med. Med mig själv vill jag inte skryta, bara med min svaghet. Om jag skulle vilja skryta är jag ändå inte från förståndet. För vad jag då skulle säga är sant. Men jag avstår för att ingen ska tänka högre om mig än han gör när han ser eller hör mig. Och för de väldiga uppenbarelsernas skull, för att jag inte ska bli högfärdig, har jag fått en tagg som sticker mig. En ängel från Satan som misshandlar mig så att jag inte blir högfärdig. Tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig i fred. Men han svarade, min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark. Jag har varit som en dåre. Ni har tvingat mig till det. Istället borde ni ha fört min talan, för jag är inte på något sätt underlägsen dessa väldiga apostlar, även om jag ingenting är. Allt som kännetecknar en apostel har jag utfört bland er, utan att någonsin svikta, med tecken, under och kraftgärningar. Är det något ni har fått sakna i jämförelse med de andra församlingarna, utom det att jag själv inte har legat er till last? Förlåt mig den oförrätten. Nu står jag beredd att komma till er för tredje gången, och jag ska inte bli till en börda för er. Det är er jag vill ha, inte det ni äger. Barnen är inte skyldiga att spara åt sina föräldrar, men föräldrarna åt sina barn. Jag ska med glädje offra allt. Jag offrar mig själv för att rädda er. Och om jag blir mindre älskad för att jag älskar mer, det gör detsamma. Jag har inte varit en börda för er. Men slug som jag är, har jag kanske lurat er ändå. Kanske jag har utnyttjat er med hjälp av någon av dem som jag skickade till er. Jag bad Titus resa och skickade den andra brodern med honom. Har Titus utnyttjat er? Har inte vi båda handlat i samma anda? Går vi inte i samma spår? Nu tänker ni väl hela tiden att jag försvarar mig mot er. Nej, det är inför Gud och i Kristi tjänst jag talar. Allt sammans syftar till att uppbygga er, mina kära.
Om det ändå ska skrytas, skriver Paulus i inledningen av dagens text. Om det ändå ska skrytas. Paulus, som för mer än en bibelläsare genom århundradena har framstått som rätt så dryg och kaxig och emellanåt rätt svår att ta till sig. Och det är klart, om man tänker sig Paulus på det sättet, då är det ju inte så att tröskeln sänks direkt med en sån inledning. Men här måste man ju ha bakgrunden klar för sig. Hur Paulus har kommit att bli allt mer ifrågasatt av de som en gång stod honom nära. Och att det är rimligt att anta att detta till stor del beror på att det har anslutit sig personer till församlingen i Korint som har framhävt sig själva och sina egna styrkor på Paulus bekostnad. Ja, ytterst sett på evangeliets bekostnad. Se här vad vi förmår. Se här vilka upplevelser vi har haft. Se här vad vi har att säga. Att de i en mening skryter med det de är i sig själva. Där Paulus svarar upp mot just detta. Okej. Om det nu ska skrytas känns ju jättefånigt. Men visst, okej. Om det är så vi ska ha det. Ja, men då vill jag skryta med min svaghet. Och här når andra Korintierbrevet sin höjdpunkt. Hela brevet leder fram till denna punkt. Här framstår evangeliet som allra tydligast. När Paulus talar om sin egen svaghet. Tveklöst är en upprörd Paulus som skriver. Han är sårad. Och han är både skarp och ironisk emellanåt. Drag som vi faktiskt också finner hos Jesus. På flera ställen. Men det Paulus framhåller är ju inte sin egen styrka. Sin egen förträfflighet eller sin egna helgjutna fasad. Utan det han betonar är den egna svagheten. Vilket är helt på tvärs med det som hans motståndare har gjort och som de gör. Ja, till och med när han motvilligt lyfter fram minst sagt spektakulära exempel från sitt eget liv. Så gör han det av ett enda syfte. Att belysa sin egen svaghet. Sin egen brist. Sitt eget beroende. Och i avslutningen av den text som vi just har fått höra förstår vi vilka motiv som Paulus har. Motiv som han har med hela brevet skulle jag påstå. När han skriver att allt sammans syftar till att uppbygga er, mina kära. Så vad är styrka? Och vad är svaghet? Det ska vi uppehålla oss vid en liten stund den här eftermiddagen. Är det självklart så att oberoende och självständighet alltid är ett tecken på styrka? Och i sådana fall att beroende av andra skulle visa på svaghet? Är det självklart så att den som alltid har svar på tal alltid tycks veta vad som är rätt och fel, hur det ska vara, är den som är stark? Och måste det vara ett tecken på svaghet att emellanåt erkänna att jag vet faktiskt inte. Jag har inga svar. Och självklart någonstans så vet vi att men så där enkelt är det inte. Hela tillvaron är inte ett antingen eller. För det finns ju många exempel på hur människor som faktiskt har varit öppna med sina egna brister samtidigt har vuxit i andras ögon. När man har vågat vara öppen med sina brottningskamper och sina sår så har man mitt i all svaghet ändå på något vis gett uttryck för en enorm styrka. Samtidigt så har ju fascinationen över det spektakulära alltid varit en stark drivkraft så länge människan har funnits. Beundran över det som går bortom den egna förmågan, vår egen horisont, styrka, framgång, säkerhet. Och någonstans förstår vi att Det är just det som de nya superapostlarna, ja, folkbibeln använder faktiskt det uttrycket. De nya superapostlarna har ridit på i Korint. Att framhäva sin egen styrka, säkerhet, sin egen framgång. Och det är mot detta som Paulus väljer att dela med sig av sina erfarenheter. Som han gör i inledningen av det 12:e kapitlet när han skriver: men jag vet en man som lever i Kristus och som för 14 år sedan, om det nu var med kroppen eller utan den, det vet jag inte, men Gud vet det. Han blev i alla fall uppryckt till den tredje himlen. Och jag vet att den mannen, om med kroppen eller utan, det vet bara Gud, blev uppryckt till paradiset och fick höra ord som ingen människa kan eller får uttala. Den mannen vill jag skryta med. Men mig själv vill jag inte skryta. Bara med min svaghet. En rätt kryptisk text, kan man tycka. Vem är det Paulus talar om till att börja med? Är det sig själv? Är det någon annan? Alltså, han skriver i inledningen att jag vet en man. Låter som att han talar om någon annan. Men de allra flesta bibelvetare är överens om att men Paulus talar om sig själv. Det han gör är att använda en inte alls ovanlig berättarteknik från den här tiden. Att tala om sig själv i tredje person. Det som mer då kan förundra, om vi nu tänker oss att det är Paulus, han talar om sin egen erfarenhet. Det är ju när han talar om att han har blivit uppryckt i tredje himlen. Han talar om paradiset, han talar om hur han har fått höra ord som ingen människa kan eller får uttala. Det här sätter ju fart på fantasin. Och jag tänker, för mig blir instinktivt reaktionen, men berätta mer. Vad är det du säger? Alltså, hur var det här? Hur såg det ut? Hur gick det till? Var det här allt du hade att säga? Jag tänker i en nutida kontext så hade det här förmodligen gett upphov både till böcker och filmer. Men tänk själva, uppryckt till tredje himlen baserat på en sann händelse. Paulus hade fått åka land och rike runt och signera böcker och tala i kyrkor och hålla föredrag på kaféer. Kanske att han hade kommit på en brunch i Johanneskyrkan också. Vem vet? Men istället så är det närmast motvilligt som han berättar det här. Den händelse som alltså utspelade sig för 14 år sedan. Inte 14 minuter som ofta är fallet i ett allt mer upptrissat informationssamhälle. Vänta ett tag, jag har varit med något stort här. Jag ska bara göra en uppdatering. Nej. Och sen han ändå berättar. Han väntar 14 år. Och så berättar han. Och så gör han det. Oerhört kortfattat. Inga detaljer. Inga vidare förklaringar. Det återkommer inte på något annat ställe i hela Bibeln. Han vet inte ens om det skedde med kroppen eller utan den. Men det vet bara Gud. Och anledningen till att han ens tar upp den här berättelsen, det är för att använda den som en språngbräda till det som är hans verkliga ärende. Det som är hans budskap. Men låt oss stanna upp ett ögonblick innan vi går vidare. För det är ju ändå något väldigt speciellt som Paulus berättar här. Även om han inte väljer att göra någon stor sak av det, så ska jag göra det nu. Men vi anar ju en väldigt speciell andlig erfarenhet som han har varit med om. Och det verkar han ju faktiskt tycka själv också. Och förmodligen har den haft stor påverkan på hans eget liv. Eftersom han ändå väljer att nämna just detta som hände för 14 år sedan. Men tänk om jag skulle för första gången ta och berätta någonting som hände mig hösten 2003. Det är rätt länge sedan, kan man tycka. Det är 14 år som av en händelse. Men kanske är det för att Paulus vet att de djupaste andliga erfarenheterna som en människa gör inte nödvändigtvis blir oss givna för att vi ska basunera ut dem till allt och alla. Utan för att Gud i sin kärlek, i sin omsorg, ibland möter oss enskilda individer bara för vår egen uppbyggelses skull. Jag tycker det finns något oerhört vackert i detta. Den Gud som står över allting har en sån omsorg så han ger förtroenden till enskilda människor bara för att få ge sin kärlek till denna enda människa. För vad är det som bygger upp andra? Och vad är det som riskerar att föra uppmärksamheten bort ifrån Gud och till det egna jaget? För anledningen till att Paulus lyfter fram just den här berättelsen är ju faktiskt för att framhålla sin egen svaghet. Att han är helt utlämnad åt och beroende av Gud. Och det blir tydligt när man läser vidare. För han skriver så här: om jag skulle vilja skryta är jag ändå inte från förståndet, för vad jag då skulle säga är sant. Men jag avstår för att ingen ska tänka högre om mig än han gör när han ser eller hör mig. Och för de väldiga uppenbarelsernas skull, för att jag inte ska bli högfärdig, har jag fått en tagg som sticker mig. En ängel från Satan som misshandlar mig så att jag inte blir högfärdig. 3 gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig i fred. Men han svarade: min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark. Ingen ska tänka högre om mig än han gör när han ser eller hör mig, skriver Paulus och understryker att han inte på något sätt vill framhäva sig själv. Han är väldigt noga med att hans inre liv inte ska framstå som större än vad hans faktiska liv ger täckning för. Återigen, i kontrast till de som har anslutit sig till församlingen i Korint och som har vunnit så många människors beundran. Och det som följer är ju minst sagt anmärkningsvärt. Detta att Paulus har fått en tagg i köttet. En ängel från Satan. För att han inte ska bli styv i korken. För att han inte ska bli högfärdig. Alltså, vad handlar det om? Samverkar Gud med ondskans makter? Varför blir Paulus inte bönhörd när han ropar till Gud? Det står ju att han har bett Herren att den ska lämna honom. Inte en, inte 2, utan 3 gånger. Precis som Jesus 3 gånger bad att få slippa det lidande som väntade. Men inte som jag vill. Utan som du vill. Så den här texten blir väldigt problematisk om man menar att kristen tro innebär att man får ett enklare liv. I bemärkelsen att lidandet klingar av. Att den som tror slipper sånt. Eller att man i alla fall får en mer behaglig resa. Paulus går ju så långt att han utbrister att han gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för Kristi skull. Men så har karln blivit galen. Det är väl en sak att han accepterar. Han säger att han gläds åt det. För det första. Den tagg i köttet. Den ängel från Satan som Paulus refererar till. Vad handlar det om? Här kommer svaret. 3 tolkningar brukar nämnas. Antingen att det skulle kunna handla om fysisk sjukdom. finns texter som vittnar om att Paulus var fysiskt nedsatt, att han hade dålig syn exempelvis. Andra har lyft upp tanken att det skulle handla om frestelser, att Paulus var prövad på det sexuella området. Samtidigt som det finns texter som talar om där han själv säger att han har fått celibatets gåva. Eller också att det kanske skulle kunna syfta på yttre lidanden och förföljelser. Någonting som man ofta återkommer till. Sammantaget är det sistnämnda, det vill säga att det är yttre lidanden och förföljelser som de flesta menar är det mest troliga. Men återigen, Paulus ger inte sina läsare några egentliga ledtrådar, utan det blir mest antaganden. För det andra, samverkar Gud med ondskans makter? Nej, nej. Det skulle strida mot Guds väsen. Gud kan aldrig befatta sig med ondskan eftersom han är allt igenom god. Däremot så lever vi i en trasig värld där lidandet fortfarande är en realitet. Där ondskan fortfarande är påtagligt närvarande. Men det oerhörda är ju att till och med det som är eller gör ont kan vändas till något gott. Eftersom Gud genom Jesus har brutit med ondskans makt. Att Gud förmår att skapa något vackert ur allt det som går sönder. Att han alltid har en väg framåt genom allt. För det tredje, varför blir Paulus inte bönhörd? Eller blir han det? Efter att tre gånger ha vädjat till Herren står det att han faktiskt får ett svar. Min nåd är allt du behöver. Jag i svagheten blir kraften störst. Och att det svaret gör att Paulus kan glädjas åt allt det jobbiga han möter. Just för att det svaret avslöjar något väldigt centralt i Guds väsen. Den Gud som själv valde att gå lidandets väg. När han skulle visa sin makt. Liksom han genom historien. Gång på gång. Anförtror sig åt den lilla. Många gånger illa ansedda människan. Om och om igen. Och det är som att jag närmast generad blir påmind om mitt eget liv. Jag har så svårt att bortse från mina egna brister. Där de har en förmåga att hålla nere mig. Jag istället kanske borde vända på det. Borde jag rent av tacka Gud för min prestationsångest? För känslan av att inte kunna tillräckligt mycket. För rädslan att inte leva upp till egna och andras förväntningar. Borde jag tacka Gud för det? Jag vet inte. Kanske jag drar det för långt. Eller inte. Hur som helst så blir jag allt mer övertygad om att just dessa områden kan få vara kontaktytor med Gud. Där han om och om igen får påminna mig om att det ytterst är inför honom som jag lever och rör mig och är till. Och att hans nåd är allt jag behöver. För tveklöst finns det en uppenbar risk att bejaka sin egen svaghet. Att den blir en ursäkt att inte förvalta det pund som jag faktiskt har fått bara för att jag inte har fått fler. Eller som Isak Syrien, en biskop som levde på 600-talet, uttryckte sig om detta mänskliga fenomen. De funderar ständigt, inte sällan över sina sjukdomar. De förhalar tiden med avskräckande tankar och vill förutse allt farligt som kan hända dem. De blir sittande utanför dörren till sitt eget hus. Bara den där sista meningen. Att bli sittande utanför dörren till sitt eget hus. Ett annat dike som man kan hamna i om man allt för tydligt bejakar sin egen svaghet är att man börjar se ner på sin omgivning. Att man blir missundsam. Att jag börjar medvetet eller omedvetet döma den som jag själv tycker är stark. Men det är ytterst sett faktiskt avslöja min egen avundsjuka. Om du stör dig på att grannen har en dyrare bil än du, visar du bara att du är avundsjuk på din granne, sa Hans Johansson i en predikan här i Johanneskyrkan för ett 10-tal år sedan. Jag tycker att det ligger något väldigt träffande i det. Om du stör dig på att grannen har en dyrare bil än du, då visar du bara att du är avundsjuk på din granne. Men dagens evangelium, det hoppfulla i allt detta, det är att vår egen svaghet, min svaghet och din svaghet, kan få ge Gud större utrymme att visa oss sin storhet. Att hans styrka kan få vara vår styrka. Att motvinden som jag just nu möter kan få ta med sig det som tynger mig. Att den kan få blåsa mig ren. Och istället fylla mina segel och föra mig vidare. Tryggt förvissat om att Kristi kraft omsluter hela min varelse. Är inte det fantastiskt? Paulus blottar sin egen svaghet trots att hans motståndare utstrålar styrka, framgång och säkerhet. Han gör det samtidigt med tydlig skärpa. Som gör att vi emellanåt kan haja till. Men han gör det av en anledning. Att bygga upp den församling som han älskar så högt. Ja, nu tänker ni väl hela tiden att jag försvarar mig mot er. Nej, det är inför Gud och i Kristi tjänst jag talar. Alltsammans syftar till att uppbygga er, mina kära. Det är det som hela det här brevet syftar till. Och det som Gud kallar oss var och en att göra. Att leva våra liv nära honom för att få vara till välsignelse för dem som vi möter. För den här världens skull. Genom allt. Så vad är styrka? Och vad är svaghet? Jag skulle vilja avsluta med att läsa en rapport från en polarexpedition i Norra ishavet. Som publicerades i DN för 14 år, nej inte riktigt, men drygt 10 år sedan faktiskt. En djupt uppriktig reflektion över livets villkor. Så här står det. En vakt med slagkraftig bössa utplacerad på isen. En spejare uppe på bryggan med överblick över det vida islandskapet. Strikta regler för var vi får röra oss. Försiktighetsåtgärder i allvarsam ton. Allt detta i ängslan för en enda sak. Björnen. Befogat och samtidigt anledning till reflektion. Omgivna av teknikens alla triumfer på isbrytaren och forskningsfartyget Oden vid 82 breddgraden norr om Spetsbergen är vi ändå så sårbara att en enda varelse kan utsätta oss för livsfara. Vi knäcker metertjock is. Vi talar i telefon och sänder e-post via satellit. Vi sjösätter elektronisk fullspäckade undervattenfarkoster i forskningssyfte. Vi genomskådar vattendjupen och havsbotten med jättelikt ekolod och formar sedan science fiction liknande tredimensionella bildsekvenser av bildresultaten. Kort sagt, vi erövrar och bemästrar naturen bit för bit. Vi blir inte gudar som kan skapa, men utforskare som kan förstå och sedan använda denna kunskap för utveckling och skövling. Dock, när den sedan tusentals år genetiskt kodade överlevnadsmässan kommer lufsande på isen och intresserat höjer huvudet för att nosen ska nå alla dofter, ja, då är det som om all modernitet far sin kos och vår egen uråldriga kamp för överlevnad tar över. Sätt dig i säkerhet eller skjut. Samtidigt är det samma björns öde att inte ro på de krafter som gör att isen krymper alls i allt snabbare takt och minskar dess möjligheter att leva det liv den levt sedan urminnes tider. Kanske inte ens överleva. Som anonymt kollektiv är människan björnen övermäktig. Öga mot öga flyr vi den. Vem är då stark eller svag? Mäktig eller utsatt? Ja, vad är styrka? Och vad är svaghet? Vi kommer aldrig kunna vara så starka, så självständiga att vi själva har full kontroll. Det kommer alltid finnas sånt som hotar, sånt som stör. Men Paulus erfarenhet lär oss att det är i svagheten som vi är som mest starka. Det är i svagheten som vi faktiskt är som mest fria. Utlämnade åt oss själva och vårt eget öde så kommer bristen alltid i någon mening att definiera våra liv. Det kommer alltid att finnas fler områden att säkra upp. Alternativet kan vara att dö en smula. Att lägga sitt liv i Guds händer. Om och om igen. Och göra dig trygg förvissning om att han har full kontroll. Min nåd är nog för dig. För min kraft fullkomnas i svaghet, står det i folkbibeln. Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta. Och låt ingen lägga på er slavoket igen, skriver samme Paulus i Galaterbrevet. Den som verkligen är stark vill lyfta av dig ditt ok för att du ska få vandra vidare med lättare steg. Han vill fylla dina segel ännu en gång. Och han vill låta sin frihet bli vår frihet, där Kristi kraft kan omsluta oss. För när jag är svag, då är jag stark. Amen. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, tack för att du har kommit med ett annat rike. Du har kommit med Guds rike. Ett rike där den är störst som tjänar andra. Precis som du tvättade dina lärjungars fötter. precis som du utlämnades åt rådande makter, men där du genom all förnedring visade att du ändå har all makt i himlen och på jorden och under jorden. Tack för att du möter oss var och en. Du känner oss vid namn och du längtar efter att få fylla våra segel. Att omsluta oss med din kärlek och din kraft. Tack för att du aldrig överger oss. Din är all ära i evighet. Amen. Vi står upp.